Välkomna tillbaka till Smartare Fitness-podden med mig, Pavle Martinowski. Jag har David Aron med mig här. Och David, vem har vi bjudit in idag?
Ja, men... Är du så snabb?
Ja.
Ja, men exakt. Vi har ju... Jag och du är ju rätt så dåliga på graviditet och träning under graviditet och efter och komplikationer och sånt. Och jag tror inte du får så många frågor som jag får däremot, men... Jag har ju runt 80% kvinnor som följer mig och jag får extremt mycket frågor och jag känner mig lite maktlös. Så jag känner att vi behöver ta in någon som kan det här på djupet.
Och för att hänvisa också, för att just när du får massa frågor så du kommer inte sluta få frågor. Så det är bra, precis, att ha ett avsnitt och allt kunna hänvisa till, tänker jag.
Precis. Vi försöker inte vara de som kan allt utan ta in de som kan.
Ja.
Bra saker. Så Baking Babies.
Yes, det är ett Instagramkonto och vi välkomnar Mia från Baking Babies till studion. Tjena.
Tack, hej.
Berätta vem du är så att vi inte tar den pucken, för att det är många olika roller där.
Ja, men jag är specialist fysioterapeut i obstetrik, gynekologi och urologi. Så att jag har en 3-årig grundutbildning till fysioterapeut och en 3-årig vidareutbildning för att bli specialist. Så att i min vardag så jobbar jag med patienter med allehanda besvär relaterade till graviditet och förlossning egentligen.
Det där var jätteintressant det du sa med specialisering, och jag kan ju säga att vi har ju pratat om det innan i typ en halvtimme innan vi kickade igång den här podden. Men kan du förklara, hur vanligt är det att man är så specialiserad? För alltså det har generellt också pratats om att liksom det... Fysioterapeuter, ska de kunna det? Ska de inte kunna det här? Hur mycket kan de? Du pratar om en 3-årig specialiseringsutbildning. Kan du liksom walk us through lite?
Ja. Men så här, på grundutbildningen, när jag pluggade så hade vi en kvart om bäckenbotten. Totalt, typ. Kanske en lektion om bäckensmärta. Så att, i alla fall från de som gick i min klass, min 3-åriga grundutbildning, skulle jag säga att de kunde ingenting. Och jag kunde ingenting om det här området. Sen så var ju jag, alltså innan jag blev färdig specialist, så var ju jag en vanlig fysioterapeut, men med intresse för kvinnors hälsa. Så hela vägen fram tills att jag fick min specialisttitel så var jag ju ändå fortfarande duktig på kvinnors hälsa. Liksom. Färdiga specialister, då har man gått en 3-årig vidareutbildning, och jag tror att jag var kanske nummer 20 som blev specialist. Nu vet jag att jag har själv handlett och vi är många som försöker handleda många för att komma vidare sådär. Så att det blir fler. Så kanske jag höftar 30 specialister i Sverige.
Så det är ändå inte många liksom?
Det är absolut inte många, och det räcker ju absolut inte till alla som behöver förstås.
Men grundutbildningen, jag vet inte ens hur länge sedan det var du pluggade på den, och det var en kvart som du sa där. Men, tror du att du kanske vet, har det ändrats?
Jag skulle inte våga påstå att det har blivit jättemycket bättre. Kanske en halv dag då. Alltså,
okay.
Som läkares kostutbildning typ. Basically. De har väl typ en vecka kanske totalt.
Men sen så, liksom, så fort man kanske själv har ett eget intresse, då har man ju driv åt att lära sig något. Så att jag kan inte heller säga att alla bara grundutbildade fysioterapeuter inte kan. För man kan verkligen ha. Så att det är inte.
Ja, men jag fattar.
Alltså, det ska vi inte förminska. Så jag har ju hur mycket intresse som helst inom biomekanik som jag inte ens fick lära mig överhuvudtaget på PT-utbildning. Liksom. Alltså det är så jag har ju liksom över 10 års tid fortsatt plugga på. Men det är jävligt intressant i alla fall, och det kan ju vara bra att veta, tänker jag.
Speciellt, ja, men det kan vara bra att veta också beroende på vilket svar man får. Jag får ju ganska ofta så här, fast min tränare sa det här, och så går det lite emot vad jag vet att den liksom, nya evidensen säger. Och då kan man ju säga, fast du kanske ska lyssna lite mer på mig faktiskt.
Ja, någonstans måste så här, de som för, alltså, din grej blir ju mer att det blir så här, men du är uppdaterad inom det här området. Och det kanske många andra också är. Men det finns stor risk att många inte är det, eftersom att de inte har liksom blivit satta på test.
Och har man bara typ lärt sig en metod, då håller man sig till sin metod. Exakt. Har man lärt sig evidens, så här, hur jag hämtar evidens, hur jag värderar evidens, då, precis, kommer man fortsätta att inhämta de nyaste rönen eller sådär.
Jag har en fördom, och det är att många ta sig igenom en utbildning för att få ett jobb som de är intresserade av. Men de, alltså, när du säger så här, evidens och veta hur man tar in evidens och så där. Jag vet jättemånga som liksom bara tagit sig igenom en utbildning, struntar lite i vetenskapliga metoder och liksom, de är inte jätteintresserade av det. De vill bara veta, hur ska jag göra det här? Okej, nu har jag fått diplomet, då kan jag jobba. Jag säger inte att det kanske är så här extremt vanligt, och jag tror att många kanske på vägen liksom blir ändå inmatade eller intutade eller liksom vad man ska säga, den, liksom, så att de kan förhålla sig till vetenskap. Men att liksom det finns ingen gnista för det någonstans. Mm. Och att det blir lite att man sen glömmer bort och liksom, ja, men fasar ut lite det tänket i sitt huvud. Och du som har pluggat så mycket längre, liksom någonstans, du måste ju, kan jag tänka mig, brinna mycket mer för vetenskap än...
Ja, men kanske. Sen är ju jag, alltså jag har ju min blogg också, Baking Babies, och jag plockar upp 2 år gamla blogginlägg. Mm. Titta på referenserna, ser, har det kommit nya referenser, ja, se till att jag håller mig uppdaterad. Så att, för jag tycker att det skulle vara pinsammaste om någon bara, jag läste det här gamla på Baking Babies, det stämmer ju inte längre. Mm. Så att det, där har jag ju också någon slags blåslampa i röven att hålla mig uppdaterad, för att jag skulle skämmas om det var liksom fel som jag ser till att finns ute på nätet.
Det är samma som vetenskap, sannolikheten till att en person som har ett intresse råkar göra lite för mycket fel är större än en person som är insnöad i evidensvärlden. Mm. Mm. Så det betyder inte att bara för att man har ett intresse, där kan vi säga att jag och Pavle har hur många intressen som helst. Så kan vi också ha massa fel. Men där hoppas vi i alla fall att målgruppen ser att de säger inte vad de känner. De tar in en expert då. Mm. Så att vi försöker leva det också genom att vi kan inte det här, då tar vi in experter. Men samtidigt så är det så här, det här intressebiten kan ju bli farlig. Min fördom då är att så här, sannolikheten kanske är lite mindre om du är fysioterapeut och har intresse för liksom mammaträning och kvinnohälsa och allt vad det är. Men det kan ju också vara helt åt andra hållet, att det är så här, jag är kiropraktor och jag har skrivit en bok om varför du inte ska äta havregryn. Jag har ett intresse för kost typ, plötsligt. Och sen så kollar man så här, så kan du till och med stå så här, doktor. Och sen så kollar man så här, och folk tänker så här, men doktor, och det är ju doktor för fan. Ja, och sen när man kollar så här, men det här är ju doktor inom, det kan inte vara så här, psykologi. Mm. Och han har skrivit en keto-bok. Mm. Ja. Doktor, bla bla bla. Så what the fuck? Så att intresse kan ju spåra helt. Och då blir det så här, hur bra var den här, det kan inte vara så PhD. Mm. Hur bra var den på insamlingen av information om nutrition? Så det kan spåra helt. Så vi har ju liksom, men det är inte det värsta. Vi har ju också liksom kostrådgivare, PT, mamma-experter också. Mm. Och det betyder inte att de är helt ute och cyklar. De kanske tar in information från jätteduktiga sådana som dig. Men det är samma sak där. Jag tänker bara sannolikheten till att du råkar få ett svar som att du kanske inte ska göra X, Y, Z på grund av någonting som bara de har hört någonstans är större än från en person som är insnöad inom vetenskap.
Mm. Ja, men faktiskt läser vetenskapliga studier, kanske faktiskt har skrivit några själv. Mm. Och inte bara läst abstract på en massa. Eller läst på en blogg. Och nu driver du en blogg. Och det är, jag är 100% säker på, med tanke på din metod där, att du liksom reviderar dem hela tiden, så är det nog up-to-date info. Men det blir alltså någonstans...
Var försiktig på vem du alltså, lyssnar på.
Någonstans liksom, jag vet inte... Du får rätta mig om jag har fel. Men liksom, hur mycket tror du att det är vanliga människor som läser din blogg som vill ha information versus liksom fysioterapeuter som är intresserade?
Jag tror att det är 80% allmänhet och 20% professionella. Mm. Mm. Faktiskt. Mm. Och det är ju så jag försöker skriva det, så att det ska vara begripligt. Alltså det är min ingång är folkbildning. Nice. Sen får jag ju frågor på liksom, med mer avancerade resonemang. Mm. Liksom. Men jag tror att det är mest vanliga människor.
Men vi går in då, vi har en liten frågestund som vi har ju med hjälp utnyttjar dig här då och säger till folk, ja men fråga nu.
Exakt, så vi har samlat in frågor. Jag kan bara beskriva lite kort hur vi brukar göra. Vi brukar köra ett inlägg på Instagram då där man i kommentarerna får skriva sina frågor. Och då har vi gjort en posten med dig, så att följ oss och följ Baking Babies för eventuella framtida sådana här grejer. Men så då, då har ju frågorna handlat om allt kring graviditet före, under, efter, bäckenbotten och sådana saker. Och det har kommit ganska många frågor. Och den här gången öppnade vi även upp för att man skulle kunna DM oss, eftersom folk, vi tänkte att man kanske inte vill skriva i kommentarerna. Vissa vill vara lite mer anonyma. Så att den här gången var det okej att DM oss. Så att, ska vi hoppa in i frågorna? Först har vi lite generella frågor, sen kommer vi hoppa in lite i det här klassiska, liksom tunga lyft och lite bäckenbotten prylar. Yes, då börjar vi med den här jätteenkla frågan som kanske inte är så jätteenkel. Vi får se. Hur kan man träna upp sin kropp inför en graviditet? Och vilka områden borde man fokusera på? Sen, det är flera som har frågat, så jag liksom bakar ihop det här lite grann. Men då är det liksom, kanske man kan tänka sig, ibland är man nybörjare. Vissa kanske lite mer avancerade, så vi kan försöka liksom täcka det här lite generellt för folk i olika stadier i sin träningskarriär.
Ja, men det är en superbra fråga, och det lätta svaret är så här: du ska träna, och du ska träna enligt liksom de generella rekommendationerna för hälsa åtminstone. Alltså, och det är ju WHO:s rekommendationer. Jag vet inte, brukar ni prata om dem? Ja. Man ska vara fysiskt aktiv och styrketräna 2-3 gånger i veckan och så vidare. Ja, nej, men sådär. Så att det är grunden. Om man tänker en graviditet som sådan, vad gäller rent det liksom muskuloskeletala systemet, så är det ganska slitsamt för magmusklerna och för rumpmusklerna, för ryggmusklerna, för benmusklerna. Alltså, så att jag tycker att det är dumt att zooma in på något specifikt. Man ska träna allsidigt och vara liksom i generellt god form om man kan. Sen så behöver man se lite grann till vilket syfte man ska träna. Vi vet liksom inte att god träningsform kommer förebygga förlossningsskador. Det kommer inte förebygga smärtor under graviditet. Det gör liksom inget jätteviktigt så för ens eget mående, och heller inte för liksom, ja, men, som sagt, förlossningsskador eller den återhämtningen. Men god hjärt- och kärlhälsa kan förebygga vissa komplikationer under graviditeten, typ högt blodtryck och havandeskapsförgiftning och sånt. Så att för sitt generella mående och en del liksom investering i liksom graviditetshälsan, så ska man vara fysiskt aktiv.
Men det finns, som du sa, för det är ändå en intressant grej du sa där. Jag tror att jag till och med reagerade lite på det när vi pratade om det innan, att det finns liksom ingenting som kommer garantera en tydlig koppling till att så här, om du gör det här så kommer det bli bättre.
Nej, ingenting. Nej. Alltså, de studier som finns som jämför vanliga dödliga med elitidrottare, så finns det inga parametrar som skiljer sig vad gäller smärtor, besvär, förlossningsskador. Så.
Nej.
Och det tycker jag är jätteviktigt att poängtera, för många som får stora förlossningsskador tror att det är deras eget fel. Om jag bara hade varit fittare eller sådär. Det hänger inte på dig.
Nej. Och där blir jag så här, jag kan ju själv gå in som en liten foliehatt där och vara lite så här, men vad fan, vadå? Om jag har bättre puls, bättre kondition, så orkar jag kanske gå upp för den där backen lättare.
Mm.
Men som vi diskuterade innan, så finns det så många grejer som kan hända dig under en graviditet. Men om man isolerar det då, finns det någonting där?
Kan man argumentera så? Kan man liksom kan diskutera man på något det sättet?
Ja, men alltså, det är klart att hjärt- och kärlhälsan är ju bättre om du är vid god hjärt- och kärlhälsa. Och det spelar ju roll för puls eller sådär. Men det man ändå vet under en graviditet, det är att, säg att när du ska gå hem, så har du en specifik uppförsbacke som är lite jobbig även när du inte är gravid. Då vet man att hur du än gör så kommer du uppleva den backen, att den blir jobbigare och jobbigare och jobbigare under graviditeten.
Ja, jag vet. Jag har bara en sån här egen sån här bro-grej, du vet. Jag känner så här att om jag kan springa utan problem 4 maratons, så kommer en promenad vara väldigt lågt i procent till mitt max. Till skillnad från om jogging är svinjobbigt, så kanske en promenad är rätt jobbigt relativt.
Men alltså, det som är grejen med graviditet också, det är ju att så här, vid slutet av graviditeten, då är liksom en stor del av ditt blodomlopp som styr om syre och blod till fostret och till moderkakan. Alltså, så att det är ju inte bara, det handlar inte bara om...
Det är för många grejer som händer helt enkelt. Alltså, det är svårt. Det kanske någonting kommer vara bättre, ja, kanske inte.
Och på individnivå så kan man ju förstås träna mot sig för att jag ska vara så stark som möjligt så länge som möjligt och ha lättare att gå den där uppförsbacken. Men sen kommer jag, alltså, som jag träffar ju också patienter som mår dåligt, och där kan man ju verkligen se så här: du förtjänar inte att det ska vara så här rövigt. Du har gjort enligt all liksom, du har gjort alla rätt och ändå mår du så här pissigt.
Det här var ett barn som ska få utgångsförbud.
Man behöver verkligen ha väldigt stor så här förlåtelse till sin egen kropp för att den beter sig.
Ja, man reagerar på, alltså det är sjukt komplext. Alltså jag tänker så här, nu ska jag inte spåra, för er är så här, ni har kommit fram till det liksom, båda två här. Men jag är så här, det växer ju ändå en annan människa i dig. Alltså det är ändå så här, det är lite alien grejer. Alltså, det är rätt så här, som du säger, kanske alltså, i och med den insikten kanske man ska vara lite förlåtande. Det är trots allt.
Ja. Och även om man inser så här, jag mår, alltså så här, bara jag typ rör mig så kommer jag kräkas, eller bara jag rör mig så kommer jag känna som att någon sätter en yxa i bäckenet på mig. Så att jag vill bara ligga still. Mm. Som sagt, kroppen kommer ändå hålla på och bygga ihop en hel människa där. Så att man dubbeljobbar ju alltid.
Ja, jag fattar, man kan inte förbereda sig riktigt på det sättet.
Men som sagt, vet man så här, jag vill bli gravid inom ett år. Ja, men håll dig vid så god fysisk hälsa du kan. Det, man tror ju också att det är liksom en inte överträning, för det kan bli dåligt också. Men god generell allmän hälsa kan ju också optimera fertilitet hos vissa och så vidare.
Mm-hmm. Nej, men det är ändå ett bra svar. Man kan väl tro det då. Typ. Och sen så kanske man får bättre inställning eller någonting. Så
men man får vara öppen för allt. Mm. Men man kan göra det man kan.
Men lite så här, träna inte bara för att du vill och planerar att bli gravid. Träna allmänt för din hälsa. Och det kanske, du kanske har tur och liksom klarar det bättre. Men liksom, oavsett vad så vill du ha en bättre hälsa.
Mm. Ja, men exakt, jag kan tänka mig nu faktiskt. Om jag tänker på mig själv och på sådana som har den personlighetsdragen som jag har, alltså optimera saker. Uh-huh. Att om man gör det lite för mycket så kanske besvikelsen och bestraffningen blir ännu större.
Ja, alltså det är en extrem käftsmäll just när man inser sig. Jag har inte förtjänat det. Jag har gjort alla rätt. Varför drabbades jag ändå?
Mm. Jag förberedde mig så bra.
Ja, eller det här om jag bara hade, det hade kanske inte spelat någon roll.
Nej, men det är skitbra. Jag tror att det där, bara det, den här frågan lyfter upp många viktigare saker. Mm. Än vad man kan göra. Mm. Vi går vidare.
Vi hoppar in lite grann under graviditeten. Och snacket om lyfta tungt. Mm. Så vi hoppar in i en fråga här. Och det är flera frågor. Och jag tycker att vi tar dem i tur och ordning. Och de kommer säkert gå in i varandra lite grann. Men då är den här personen som generellt skulle vilja höra om hur säkert det är att träna tungt i de olika stadierna av graviditeten. Och om man ska tänka på något speciellt under tiden.
Alltså när jag får sådana frågor, då vill jag alltid så här bolla tillbaka, så här, definiera träning och definiera tunga lyft och så vidare. Mm. För det, när man pratar så kan någon vara så här, jag får inte gå handla, eller så här, jag får inte marklyfta personbästa. Alltså,
ja, det är bra att du säger det, men om vi tar lite det här, du vet så här, ja men 1-5 reps tungt, nära precis. Failure.
Ja, nej men. Alltså det jag skulle
Mark.
Säga, ja, min grundinställning under graviditet, så här, ändra ingenting förrän kroppen själv påkallar det. Smärta, puls, yrsel, sammandragningar, så. Och de flesta kommer märka att kroppen säger något någon gång, och då ändrar man. Mm. Det är det enkla svaret.
Det finns inga förbud.
Ingen förbud. Alltså det är liksom blödningar, sammandragningar som gör något. Alltså det är uppenbart att så här, nu säger kroppen saker, jag ska byta eller bryta, det är det man säger. Ja. När kroppen.
Kan man gå tillbaka?
Förlåt, kan man inte få sammandragningar bara?
Jo, man kan få men man ska inte få onda sammandragningar. Ja. Alltså bara att så här, man blir hård i magen, alltså att så här, det är helt rimligt. Men de ska inte kännas, det ska inte vara smärtsamt. Så att där går en gräns. Så att jag följer patienter under period, alltså så här, när man bara, nej men vi ändrar ingenting förrän liksom, ja men titta, oj nu ska vi skruva ner här. Och det enda som man brukar säga som en ganska så här strikt regel, det är att inte ha ryggliggande träning efter graviditetsvecka 16. Och det är för att ett av blodkärlen som ligger under livmodern i ryggliggande kan komma i kläm. Och då kan mamman svimma och sen barnet få syrebrist. Och det finns liksom, alltså det kan vara, alltså det finns studier med liksom dödlig utgång av liksom extremfallen. Så därför har man verkligen så här hängslen och livrem. Och så säger man ingen ryggliggande träning efter vecka 16.
Vad betyder det? Är det så att alla förstår bara ryggliggande träning?
Alltså, sit-ups eller vadå?
typ sit-ups, bröstpress. Alltså, ja. Jag tänker höftlyft kan vara ett undantag, för där är man ju mest i luften. Men alltså där man är statiskt på rygg. Och där är ju också så här, jag skulle inte gå in och ta ifrån någon en ryggliggande övning som bara säger, men jag har aldrig mått dåligt när jag gör den här. Men då skulle jag vara så här, du ska inte vara ensam och du ska ha någon som du kan prata med hela träningspasset. Mm. Och jag har, alltså jag fick, det kallas vena cava kompression, alltså att venen i buken blir tillklämd. Jag fick det själv under, jag har fått det två gånger under en av mina graviditeter. En gång var för att jag plankade och stod planka tills jag svimmade. Så här, plump, plump.
Faceplant.
Och bara så vaknade och bara, herregud. Och det var inte ens i mag, alltså det var inte ens i ryggläge, utan det var att jag liksom drog till så mycket.
Var sitter den här nerven, förlåt?
Det är ett blodkärl.
Blodkärl
mellan, mellan livmodern och ryggraden.
Okej.
Okay. Okej, okay. men
alltså ska, du hade kanske en poäng där.
Jo, men, nej, men och det andra är, kan man få av man ligger på hårt underlag. Jag fick det under ett graviditetsultraljud, okay, lite senare i graviditeten. Och grejen, det som händer, det är ju att man inte märker att man svimmar. Så är man ensam så märker man kanske inte att man börjar må kast. Utan man bara, åh, skönt att vara och sova lite. Ah. Typ. Så därför, så här, okay, om du tänker att du ska träna ryggliggande så gör inte det ensam. Och prata med någon hela tiden.
Men okej, okay, för nu blir jag bara så här. Handlar det här om press mot ryggen eller handlar det om att man ligger?
Det handlar om blodkärlet. Alltså det inte kommer tillbaka blod. Det är en ven så man får brist på blod tillbaka till hjärtat.
Ja, men är det bara för att man ligger på rygg? Eller ja, är det för att man får press mot ryggen?
Det är för att blodkärlet kläms av fostret. Mm. Eller livmodern.
Okej, okay, okay, men jag tänker
så
bara...
Så det är egentligen ingenting med ryggen att göra, utan det handlar om att man ligger på rygg så att tyngdlagen gör att fostret och livmodern faller in i...
Okay, jag tror att det han är ute efter, det är så här, det
kan man sitta då och köra bröstpress? Ja. Det är samma sak där, och man får en press.
Nej, men och det går ofta mycket, mycket bättre. Sen har jag varit med om typ så här, tvillinggravida som typ får den kompressionen bara av att luta sig bak i en stol. Så att
man, jag tänkte typ så här bröstpressmaskin som man sitter.
Absolut, brukar gå jättemycket bättre.
Ja, än att ligga ner, för när man precis ligger ner så får man tyngden på svanken typ.
Precis.
Ja, alltså mer ner till.
Men det är också samma anledning som att man också säger att gravida inte ska sova på rygg, utan man här ska sova på vänster sida.
Okej, okay, okay. Men din grej med plankan då, vill du bara utveckla den grejen? Ja, men det är framåt.
Det var under min första graviditet, när jag fortfarande hade magmuskler som funkade så pass bra. Då kunde jag alltså få så pass hög kompression i bålen att jag klämde livmodern och blodkärlen genom magmusklerna.
Okej, okay, jag fattar. Okay. Men det kan även där...
Ja, jag har inte träffat någon. Det låter som skrisa, men det var länge sedan som sagt. Jag har aldrig träffat någon annan som har haft det så. Men det drabbade mig i alla fall.
Mm. Okay. Jag har inte träffat någon med lika starka magmus.
Men så här, konkret nu, från vecka 16 sa du, så ska man undvika liggande pressträning basically.
Mm.
Mm. Men höftlyft, jag tänker bara med magen och kulan, man får verkligen passera stången exakt under vid höften.
Ja, jättebökigt ofta.
Mm.
Men vi går vidare i de här träningsrelaterade frågorna då. Mm. Och då handlar det om, då är en som frågar så här: hur behåller man en neutral hållning utan svank när magen växer utan att suga in magen? Och så säger hon, det gäller även icke-gravida.
Mm.
Alltså hon vill inte spänna magen fel.
Ja, jag tycker inte att det finns någon anledning att behålla ryggen på något visst vis. Alltså, alltså med
hela hållningsgrejen. Ja.
Nej, men alltså det med graviditeten så kommer man få en tippning av bäckenet, man kommer få en ökning av svanken. Det finns ingen specifik anledning att motarbeta det. Sen kan man i vissa lägen känna så, oj vad ont jag får, vad skönt det skulle vara om jag skulle ha lite mindre svank här, eller om jag skulle kunna jobba med mina muskler eller få bättre blodcykel. Alltså, och då ska man ju göra någonting för att lösa problemet. Men generellt sett så bara gå och följ kroppen i att svanken ökar, det får vara okej.
Ja, det är liksom, det är en hållningspoddavsnitt basically, att det finns ingen bra hållning basically.
Exakt.
Ja, men grymt, för den här är lite relaterad då, att man rekommenderas att suga in luft för ökat buktryck vid tunga lyft och alltså, eller förlåt, nu läste jag lite konstigt där, men det brukar man generellt rekommendera, men att man inte rekommenderar det för just gravida på grund av press på bäckenbotten. Så ska man göra det, ska man inte göra det? Och om man inte ska göra det, hur Hur aktiverar man då?
Ja, men det är en jättebra fråga. Och det här blir ju ett ganska avancerat resonemang. Alltså, hela liksom bålstabiliteten är ju uppbyggd av liksom rygg- och magmuskler. Och så har vi bäckenbotten i botten. Ja. Och diafragma i toppen. Som alla behöver vara med för att skapa bålstabilitet. Och ska man lyfta supertungt så behöver man ju egentligen alla, liksom, dra in alla växlar i alla muskler i hela systemet för att uppnå liksom den optimala stabiliteten. Och då ökar man ju buktrycket, det vill säga man ökar trycket jättemycket mot bäckenbotten. Mm. Och här på individnivå så finns det en del som inte kommer klara det, och då märker man det genom att man läcker urin eller att det gör ont eller blir tungt eller att man blir jättesvullen i underlivet eller sådär. Och då är ju liksom symptomen som uppstår där en signal om så här: hej, säger bäckenbotten, jag pallar inte trycket här. Och då behöver man börja dra ner. Och då är det just kanske så att man faktiskt måste dra ner sin träning på nivå där bäckenbotten orkar stå emot. Liksom. Mm. För annars är det som en armbrytning som bäckenbotten förlorar. Och där tror vi att det kan vara nedbrytande. Men på en nivå där man aldrig får några symptom, allting känns
så
bra.
Så länge det funkar.
Ja, precis. Ja.
Men ska man då kanske bara så här... Om jag tar oroshatten här, ska jag då kanske skita i att göra de övningarna för att inte hamna i den situationen?
Mm. Där kommer människor komma till väldigt olika slutsatser beroende på riskkalkyler och så. Men alltså, den grundläggande liksom, forskningen om bäckenbottenhälsa och träning, då har vi två lika tungt vägande hypoteser. Det ena är att tung träning stimulerar bäckenbotten. Genom att det är liksom, ja, men vanlig, nästan snudd på nedbrytning och bäckenbotten svarar med uppbyggnaden. Och det andra är att nej, tung träning kommer alltid bryta ner bäckenbotten och då ökar man risk för framfall och besvär. Och på individnivå, så, liksom, det kommer nog alltid finnas personer där det ena kommer vara dåligt. Och så kommer det finnas personer där det är så här, nej men det här funkar bra. Så att vi kan inte säga så här, gravida kan träna med jättehögt buktryck för att 50% kommer inte funka för dem. 50%, alltså, så att,
ja. Men det är ändå en hög risk att det kanske inte funkar.
Det är en ganska hög risk att det inte funkar, och det är inte bara gravida utan det är hela livet där man faktiskt ser, alltså där vi liksom i hela livspannet kan man inte säga att tung träning garanterat kommer vara bra för bäckenbotten.
Och det här är så här intressant, för det är så här, då är det bara kvinnor eller... Män har ju också bäckenbotten.
Ja.
Jag tror man kan få hemorrojder och allt möjligt av tunga
lyft. Precis.
Ja.
Alltså, men det som skiljer kvinnor som mäns bäckenbottnar, det är ju att alltså, bäckenbotten är ju lite nästan som en hästskoform och har som en slits. Och hos kvinnor så passerar urinrör, slida och tarm i den slitsen. Män har smalare snitt, så bara två kroppsöppningar. Så att kvinnor har bredare och också bredare liksom, bäckenutgång för att barnet ska kunna passera där. Så att vi har liksom, och den här slitsen, den spelar roll, för det är där vi inte har muskler. Alltså det är där vi har fritt fall. Liksom. Mm. Och ju vidare slits, desto mer risk för besvär. Mm. Och man vet att bara man har passerat graviditetsvecka 20 så har den slitsen redan börjat vidgas. För att kroppen tycker, här ska det komma ett barn snart.
Och då kanske det är högre tryck där och då liksom också. Man kanske ska bara inte vara på den extremaste sidan och köra en etta. Alltså man kanske, om man vill vara safe och inte kanske, om man är orolig. Man kanske bara, ja men... Gör du 1-3 reps världens tyngsta marklyft, men kan man inte köra 6-7 reps då? Alltså typ så här bara lite mindre tryck och kanske ta muskeln lite mer mot, alltså närmare failure och så, och inte kanske bara att basera allt på bålen. Jag vet inte, men det känns som att det är så här extremfall hela tiden, att man kanske ska undvika extremer.
Jag tänker att man ska, alltså för de flesta, som jag sa tidigare, alltså de flesta kommer uppleva att de ändå behöver göra justeringar av sin träning. Så att det är väldigt, väldigt få där man faktiskt är och diskuterar de här detaljerna av...
Ja, i det liksom, stora hela. Ja, såklart.
Men jag tänker så här, det generellt sett så var ganska noga inlyssnande. Säger kroppen saker så ska du nog vara observant och svara på dem.
Precis, men alltså, kan du ge lite så här exempel? Okej, liksom, jag antar att det brukar liksom, att det stegvis sker att man får liksom symptom. Det kanske inte är det första som sker att man får urinläckage. Eller så kanske man alltid har haft urinläckage.
Jag skulle säga att urinläckage är en av de tidigaste.
Okej.
Okay. Ja, liksom. Alltså det är ju det att män har 17 cm urinrör, kvinnor 4. Så att det är liksom ganska kort. Så att här blir det en den här bäckenbotten förlorad armbrytningen, då är det ganska nära till ett urinläckage. Men så att är man gravid och tränar tungt, och så märker man plötsligt att så här, från att så här, jag har aldrig läckt när jag har tränat tungt. Mm. Nu är det plötsligt, nu är det svårt. Då skulle jag säga att där och då så är det en signal om så här, nu orkar inte det här systemet hålla emot här. Ja. Nu är det läge att dra ner. Eller att man får väldigt mycket tyngdkänsla. Så att bäckenbotten känns... Ibland så brukar jag förklara det för patienten med så här, den här babiankänslan. Och folk bara, just det, den. Mm. Alltså det verkligen känns väldigt, väldigt, väldigt belastat i underlivet. Då är det nog också läge att backa.
Mm. Ja, intressant.
Det är två konkreta ändå liksom grejer, tycker jag, som man kan lyssna på.
Ja, men jag tycker man ska köra med bälte till och med. Spänna på ännu hårdare.
Säkert bra.
Exakt. Men exakt, det blir trycket ännu hårdare. Nej, ja, jag fattar. Ja, nej, men intressant. Det jag tänker så här, hypotetiskt när jag går in i så här spekulationer. Men om man nu är extremt, låt säga nu, det här är ju jättefå i populationen såklart. Men om man är, låt säga att man är så här, en kvinna som har specialiserat sig inom typ tyngdlyftning och är svinstark och liksom ännu bättre på att spänna på bålen och ännu bättre på att skapa det här trycket och har kommit upp i väldigt höga nivåer. Men samtidigt, men när den här kvinnan då blir gravid så börjar ju bäckenbottnet, kanske det börjar hända saker där. Mm. Att den inte pallar det stora trycket då ändå.
Det är ju det vanligaste, tänker jag. Alltså att bäckenbotten är...
Den blir överkompenserad.
Ja, men för den blir både utmattad av graviditetens tyngd och blir uppmjukad av hormonerna. Exakt. Så att där, liksom, där kommer det vara igen det här med så här, men jag har ju tränat, jag har ju förtjänat att kroppen ska fungera på det sättet.
Det är nästan ännu värre.
Så bara, fast nu kanske plötsligt kom till den här brytpunkten när det buktryck du skapar faktiskt blir nedbrytande för att du har hormonell belastning och du har... graviditetens belastning, och nu kom det till så här.
Det kan nästan bli en nackdel.
Jag tycker det är nice att ändå förstå det där på alltså den anatomiska nivån där, att det liksom ändå det mjukas upp också liksom.
Och du är grym på att skapa buktryck och har sjukt starka ben på det. Så som gör att, för att det är det som är grejen. Vi brukar ju alltid prata om att så här, baslyft kontra liksom, alltså där man behöver spänna på ordentligt, att bålen oftast dör före benen. Men ju starkare ben och alltså starkare bål, om du gör sådana övningar, du får ju liksom, du blir ju bättre och bättre på att skapa.
Precis. Och är man inne på den nivån att nu vill vi bibehålla din träningsnivå men vi vill minska buktrycket, då är det en hel del liksom, vi har en del strategier för att försöka. Alltså bland annat så brukar vi prata om tension to task. Mm. Alltså kan vi dra ner några procent av den bålstabilitet som du liksom, det buktryck du alstrar, för att du ändå ska kunna belasta, utföra samma övning liksom. Mm. För ibland är det som att man bara så här, vi kan bara skruva ner lite grann, det kommer räcka för att bäckenbotten inte måste liksom mota fullt så här mycket.
Det var det jag menade med att så här, men om du bara gör 8 reps så kanske inte du behöver dra på max liksom, och du kan ändå komma till en väldigt bra stimulans i musklerna ändå. Utan att så här, om du är en etta måste du dra på som fan.
Och också så här att man kanske ska tänka om att så här, det kanske inte är en period där du liksom gör som mest progression, utan kanske till och med bara bibehåller så gott du kan. Ja, men, och tänka lite efter, så här, vad händer efteråt? Så här, okay, har jag lyckats behålla så mycket som möjligt?
Ja, men, och det man behöver tänka under graviditet är att så här, om man tänker just vikter och motstånd, det är att så här, den där vikten och motståndet som du får inne i kroppen behöver verkligen räknas. Alltså det är faktiskt inte så här, jo men så många kilo som jag har gått upp, så många kilo ska den är. Alltså det är inte absolut, men det är så här, allting blir mycket, mycket jobbigare och mycket, mycket tyngre. Du får alltså på tal om biomekanik, man får jättemärklig biomekanik när man ska liksom komma runt ekvatorn på en stor mage. Alltså så här, man behöver göra saker väldigt annorlunda.
Det kan vi inte knäböja på samma sätt.
Ja, men allt blir konstigt. Om man får liksom en helt annorlunda tyngdpunkt.
Ja, exakt. Ja, jag tänkte på jag tänkte på framåtlutningen. Mm. Det måste väl vara en...
Vi kommer snacka om det senare, men jag tycker vi hoppar vidare lite grann till magmusklerna en liten sväng och kör några frågor där. Och då är det en som frågar, så hon jobbar på att få tillbaka magmusklerna efter graviditeten och tycker att det är så otroligt lite information. barnmorskan kunde inte ens säga vart man ska vända sig, så kan vi liksom börja prata om vad händer med magmusklerna, eller vad kan hända med magmusklerna, och vad kan man göra efteråt?
Ja, men det är inte faktiskt vad kan, utan vad händer. Alltså man, vad har händer. Man har ju alla. En höger kroppshalva och en vänster kroppshalva, och i magen så har man en höger sida och en vänster sida. Alla musklerna är liksom, de är separerade, och vi har en mittlinje. I magen så har man en liksom senstruktur i bålens mitt som är, om nu slänger jag mig med siffror, men 1,8 cm bred i vanliga fall. Mm. Och sen är det kroppens superfinurliga extra växel för att liksom breda rum i magen. Den liksom bara går isär och blir bredare. Och snittsiffran på liksom bredden på den mittlinjen när man är höggravid är typ 8 cm. Alltså den delningen är på riktigt och händer, skulle jag säga, nästan alla. Mm. Man brukar märka det liksom någonstans från mitten graviditeten när man ska göra en sit-ups eller ta sig direkt upp från liksom tillbaka lutat till soffan, att man inser att jag kommer inte rakt upp utan jag behöver gå lite åt höger och lite åt vänster. Mm, alltså dragriktningen blir lite konstig. Liksom.
Alltså musklerna pekar ju åt andra hållet. Det måste liksom gå.
Precis.
För att
och det många, eller som det har varit liksom samtalats om eller pratats om i offentligheten tidigare, så har varit så här, det här är en defekt eller det behöver man läka. Eller så. Och det här är så här, det är inte en defekt, det är en supereffektiv. Kroppen löser en praktisk sak med att ge utrymme. Precis. Men så att det är liksom inte något fel. Men sen så ska ju det här gå ihop. Och precis som allt annat i kroppen. Sen, brösten kommer aldrig bli detsamma. Magen blir aldrig detsamma. Alltså huden. Inget blir detsamma. Och mittlinjen blir heller inte detsamma. Så man brukar säga att så här, ja, men det är en genomsnittlig ökning är mellan två. Så att man landar på 2-3 cm. Mm. Man brukar prata om att det är ett problem när det är liksom 5 cm delning eller mer ungefär.
Efter.
Och magmusklerna tar åtminstone 12 månader på sig efter en graviditet att bli tillbaka. Och även då efter 12 månader så har man sämre, liksom, sämre men nedsatt funktion jämfört med liksom, pre-gravida nivåer. Så att man kommer vara liksom, svårare att komma upp till samma träningsnivå liksom, på den tiden.
Mm. Kan man någon gång komma tillbaka till det man var?
Jag tycker det, men det är för att de flesta är ju heller inte på sitt absoluta max någonsin.
Jag,
säger sådär,
jag
men...
tänker så, att så här, tänk om jag var en softpotatis innan och efter min första graviditet så började jag träna.
Ja. Alltså, nej, men jag har ju många
då har du bättre liksom.
Jag tycker att många, ja. Många är så här, nej men jag har aldrig varit i så exakt, god form när jag väl insåg att jag skulle behöva träna. Så, så att det...
Men från topp till gravid. Mm. Till topp kanske är svårt.
Jag tror det. Alltså ja. Det ja, då... Jag tror inte jag har sett någon bra studie på när man har följt människor så över tid. Mm. Men jag tror det är inte ett liksom känt fenomen att så här, sen kommer jag lida resten av livet av att jag inte kan ha samma magmuskelfunktion. Nej. Men den blir alternerad i alla fall. Mm. Och den här delningen, den finns. Är som sagt ett problem när den är lite större.
Vad är problemet då?
Man brukar liksom kalla det på något sätt så här bukväggssymptom. Mm. Alltså det finns enligt vetenskapen ingen koppling mellan diastaser, alltså magmuskeldelningar och ryggsmärta eller bäckenbottensymptom eller något annat. Utan det brukar vara att man känner att man har lite svårt att så här, stabilisera bålen. Och framförallt att man känner att jag känner tarmrörelser. Eller, mm. Och sen kan det ju vara en estetisk sak. Alltså att ja. Släpper jag ut magen så...
Vad gör man om man har det där problemet? Alltså är det att man måste träna då?
Man eller? Måste träna.
Och dras det ihop då?
Nej, alltså vi har ingen evidens för att någon träning... någon viss träning är bättre än någon annan träning. Vi har inte någon evidens för att någon träning är sämre än någon annan träning. Vi har heller ingen evidens för att någon träning faktiskt liksom läker eller fixar diastasen. Men däremot så kommer träning göra muskler starkare och du blir stabilare. De som har, de som faktiskt hamnar i att de måste ha kirurgi för sin delning, det är alltså muskler hämtar ju kraft från ett ursprungligt fäste och så alstrar de kraft. Yeah. Mm. Magmusklerna hämtar ju också liksom lite stabilitet och kraft från sin mittlinje. Mm. Yeah. Och när den lite grann ger vika så har man lite svårt att alstra kraft.
Yeah.
Så att för vissa behöver man ju liksom kirurgi för att liksom skapa den kraftalstrande fastheten i bålens mittlinje.
Jag har en följdfråga. Jag fattade nog inte riktigt så här. De dras, alltså mittlinjen liksom, eller magmusklerna dras isär eller går isär och går de av sig själv tillbaka lite grann men aldrig hela vägen eller att
exakt.
De, så det är ändå att de går tillbaka lite av sig själv. Det är inte, det är inte liksom
de flesta
att de,
återhämtar sig ganska snabbt tillbaka till något nya grundläget.
Ja,
men man blir aldrig som förr.
Ja,
och det här kan ju skrämma upp många kan jag tänka mig. Att så här, oj, nu kommer jag vara en sämre version efter att jag fått barn.
Mm.
Det kan jag tänka mig att många...
Jag tror, alltså, och jag tror att det är en självbildsproblem. Alltså, så här, det är ju, för det kommer ju också vara... Alltså, man har ju liksom många lager i bålen. Alltså, man har huden i magen, man har musklerna, man har bukhinnan. Alltså, man har massa saker. Och alla de vävnaderna sträcks ut. Och sen är det genetiskt. En del är så här, en kvart efter förlossningen så bara slurp. Och så ser man ut som innan. Oftast blir det också, ju fler barn man föder, ju mer påverkan blir det. Men det är ju lite grann som, ja, men ni vet, knän på byxor. Så här, när det väl blivit uttänt så är det så. Och magen blir lite grann så.
Jag fattar. Och det finns det, hur ser forskningen ut om man pratar liksom så här snitt för barn två, barn tre?
Alltså liksom diastasen blir ofta lite större ju fler barn man föder.
Alltså det är exakt. Det är inte samma trea. man töjer på insen lite till.
De förstör den.
Ja, exakt. Nej, men jag tänkte mer på att man har väl utvidgat, alltså jag tänkte så här, man utvidgar sig till den nivån tills man ska föda och sen så går det tillbaka till den. Alltså, men jag tänker när man blir gravid igen så kanske man...
Det är nytt utgångsläge.
Många upplever ju att man blir mycket större snabbare andra gången för att magen bara säger, just det var det här vi gjorde. Sen kanske inte magen i slutänden blir större totalt sett, men man har ofta lättare att hitta tillbaka till den här gravidmagen. Ja, just det.
Men då har jag faktiskt en egen fråga som vi kan klämma in här.
Ja, men det tycker jag.
För att jag hade den här diskussionen med min fästmö och hon bara, nej, men alla får inte mage. Och jag var så här, nej, kanske inte, men alltså, jag vill inte vara sån, men jag tror att de flesta får mage. Men att det finns vissa som lägger sig åt annat håll, mot rygg eller mot...
Men man kan ha lite olika liksom, hur livmodern vinklad, alltså hur liksom...
Ja, exakt, exakt. Vissa får inte världens kula och vissa får mindre kula.
Och ibland, jag som är väldigt kort, tänker att människor som har lång rygg till exempel har mer rygg att få mage på, då behöver den inte bli lika utåtstående.
Just det.
Jag som är kort har fått väldigt
utåt.
Ja.
Det är faktiskt sant. Jag har sett vissa som säger jävla vilken, det är inga tvillingar och det är inte så att personen är jätteöverviktig på något sätt, utan det är bara jävla vilken kula.
Men sen är det ju också så här, nej, men det är en av de där parametrarna som blir väldigt väldigt olika och som man kanske inte alls kan förutse innan man blir gravid, och man kan inte styra det heller.
Men hur är det med den här som
typ... Ju större mage desto mer delning brukar man säga.
Ja, men exakt, och det är väl töjer på insen mer.
Ja,
men jag tänker bara så här, hur stor sannolik, eller så här, hur många får sån här inåtkula eller vad fan det heter?
Alltså, att
man inte får så mycket.
Jag tror inte det finns siffror på det. Men,
nej, alltså, är det vanligt att många inte får den?
Nej, det vanliga är ju att folk har en bump.
Exakt, ja, bra. Tack, det vann jag. Yes. Men anledningen till att jag säger det också, för det kom ju på nyheterna rätt nyligen, en tjej som inte visste att hon var gravid, hon födde.
Ja, men
jag har också träffat sådana patienter faktiskt.
Alltså, hon trodde bara att hon var lite svullen eller någonting. Ja.
Men det kan ju också vara framförallt att man har typ oregelbundna, alltså man ska ju inte ha blödningar under graviditet, men om man fortsätter att ha lite oregelbundna blödningar under graviditeten, man kanske inte har superkoll på sin menscykel i vanliga fall, då kan man ju rätt tro att så här, oj då, jag bara lite
svullen. Ja, jag vet att den här tjejen också så här slutade så här sporta jättemycket. Hon trodde att hon gick upp lite grann i vikt av att sitta och köra så mycket handboll. Någonting. Och sen så födde hon. Liksom.
Många
alltså hon
liksom
vaknade upp en dag och bara, du ska föda idag. Ja, alltså så här, det där är ju helt sjukt.
Ja.
Men det är så här, tänk att vakna upp en dag och bara, nu ska jag föda barn.
Du har inte hunnit förbereda dig alls mentalt.
Man åker in, jag har varit med om det, att jag har träffat folk som har åkt in och trott att så här, nu är jag akut sjuk i magen. Alltså, så här,
det finns många sådana här, eller?
Nej, men jag tror inte många, men det händer då.
Det är helt sjukt.
Ja. Ja, det är det.
Men alltså, det är ändå så här, den personen måste ha haft väldigt lite problem ändå. Också på den parametern att magen inte blir så stor.
Ja, alltså det är ju någonting som gör att man inte märker det så tydligt. Liksom.
Mm. Men det är ändå så här 9 månader.
Okay, ja. Men jag tänkte hoppa tillbaka till den här magmuskeldelningen. För det är en person som frågar lite konkret. Vi har touchat det, men jag tänker att vi passar på att besvara den frågan. För jag tror att flera har den. Men får man, om man har det då, efter graviditeten, får man börja gymma med vikter ändå? För då har hon hört lite olika kring det. Och hon försöker göra magövningar för att försöka få ihop magmusklerna. Så att det här är ett påstående då. Så att dels får man träna med vikter och kan man med magträning minska.
Jag skulle säga att den stora effekten av att magmusklerna går ihop är tid och kroppens återhämtning. Så att man ska inte ha någon övertro på träningens liksom magiska effekter på att det ska gå ihop. Men träning gör en starkare och det kommer upplevas som att jag har mer stabilitet och så.
Mer på liksom.
Jag tror att folk tänker mycket visuellt. Och det är där jag tror att när du pratar, jag tycker det är mycket vettigare att prata om funktion snarare än utseende. Men vi kan inte gömma oss bakom... Eller vi kan inte glömma det, att folk tänker utseende alltså, också.
Nej, men precis. Och där får man bara hoppas att man har genetiken med sig.
That's it. Yes.
Men så här, jag vill inte vara jättejobbig nu, men jag brukar till 99,9% av fallen ta samma ställning som dig när jag ser de här som håller på så här, amen, kör plankan så får du en slimmad mage. Och då brukar jag också vara så här, men håll käften, alltså du behöver förmodligen bli av med fett om du ska bli slimmad mage. Men jag fattar att man kan uppleva en tajtare anspänning.
Mm. Fast och det där, om man tänker på ni kan få se min mage sen, eller på sig, men alltså så här
det är som en sjön.
Ja, men alltså så här, det kan ju också vara så här, det är inte fett. Under har man välfungerande muskler, men man har också det här hudpuffet som aldrig kommer släppa tillbaka sig, som gör också att man aldrig kommer få
den tajtheten
magen
ändå,
som den såg ut när man var.
Det är flera parametrar, exakt. Ja. Så magträning kanske bara så här, men lite en mini anspänning.
Ja, men alltså, i mitt eget fall så här, jag har ganska bra magmuskler, men det kommer fortfarande inte göra något liksom, gör inget för uttänningen av hud liksom. Den finns fortfarande där.
Man kan göra det man kan, och sen så får man ändå förstå självbildsbiten.
Ja, men jag tycker där var vi ganska tydliga nu liksom. Hade någon till.
Jo, men det jag vill säga med träning, det finns ingen förbud. Du får träna precis vad du vill. Du ska träna enligt vett och sans. Träna så att det känns bra. Stegra så att det är vettigt. Bara vara medveten om att du inte är så stark. Liksom. Så att du kan inte hoppa tillbaka till vikter du har varit på. Och det vi vet är att en diastas, om den ger liksom en funktionsnedsättning, så är det i bålens flexion och rotation. Så vettigt träna liksom rotation och flexion.
Alltså från där du är helt enkelt.
Man tränar i början med en sidoplanka. Alltså, ibland börjar med sidoplanka lutad mot diskbänk. Liksom, och sen stegra tills...
Nej, men det här är så intressant. Alltså, det är egentligen samma sak som att nu har du varit sjuk i 3 veckor. Börja inte från exakt där du var innan. Alltså börja från där du är. Basically, och trappa upp.
Precis.
Alltså att man inte bara, men jag kunde...
Det är samma princip.
Det är samma princip. Exakt. Och sen så är det gradvis belastning. Jag fattar. Alltså det sätt inte för mig. Jag tror att många är så, oh my god, nu har jag tappat allting. Det är väl den känslan många får efter att de har varit gravida. Men,
Vi går vidare. Det är en person som har läst din blogg.
Man har läst.
Och då står det, säger den personen, det tar dem, inom parentes, musklerna i bäckenbotten ungefär 1 år att återhämta sig till sin normala funktion, och även då kommer de ha en viss kroniskt nedsatt funktion. Och då undrar personen, vad innebär en kroniskt nedsatt funktion? Och förstår att det såklart är individuellt, men vad menas liksom att det...
Ja, men det är 2 saker där. Alltså det här som jag har försökt liksom visualisera, den här hästskoformen där det finns en slits där man inte har muskler. Den slitsen blir aldrig som förr. Dels efter en graviditet med liksom allt man har behövt bära med tyngdlagen, men också ännu mer efter en vaginal förlossning. Så man blir lite vidare. Och då är det inte så här vidare i slidan, utan det är vidare i musklerna. Och rent praktiskt, jag är ju en sån som gör gynundersökningar. Mäter jag bäckenbottenstyrkan så utgår vi från en 0-5-skala. 0 är inget, 5 är, då brukar jag skoja med mina patienter och säga, då typ knäcker man nötter. Man blir aldrig 5 i princip efter att man är fött barn. Så att man går nästan ner
i knip.
I liksom knipkraft. Så att i princip så har man liksom gått ner från 0-5 till 0-4.
Ja, men man hoppar ner ett steg. Liksom.
Och det är den här... Ja.
Det är ett R.
Man tror ju att det är ett slitage och säkert lite muskelfibrer som inte riktigt är på sin plats. Sen finns det ju...
Men om man var på 2 från början då?
Ja, då behöver man träna.
Ja, och då kanske man blir starkare än vad man var från början.
Exakt.
Vilket jag tror de flesta är på.
Ja, alltså,
nu menar jag inte just där. Det kan vara överallt.
Men det som ska också sägas, det är att den här hästskon i bäckenbotten har muskler. Man kan få det som heter levatorskada. Den muskeln heter levatorani, lyfter anus. Man kan få en levatorskada, då lossar den från benet. Den går inte att laga, och då har man en kronisk funktionsnedsättning på kanske 30%. Och det är kanske 1 av 10 som får.
Men det är liksom att muskeln, den basically då försvinner för att den fäster ingenstans längre.
Ja, men den finns ju kvar, men den kan inte alls ta kraft.
Den gör ingenting liksom. Den är bara där kvar. All right.
Ja. Intressant.
Vi går vidare till nästa fråga som handlar om kejsarsnitt. Och då undrar personen, när är det okej att börja lätt? När kan man öka i övningar och tyngd efter då ett kejsarsnitt? Så kanske lite generellt om kejsarsnitt.
Ja, men precis. Och då igen, så här, då hade jag, om det hade varit en patient så hade jag varit definiera träning. Så att jag vet vad jag svarar på. För att efter ett kejsarsnitt, så här, du kanske börjar med att gå ett varv runt matbordet hemma och det är träningen du ska göra den dagen. Sen är det kanske promenader och sen är det stegrat. Det man brukar säga det är att vävnaderna som man har skurit och sytt har ungefär 80% av sin hållfasthet när den går 12 veckor. Så att innan dess är inte så tungt. Men jag är ju fysioterapeut, jag tycker det finns inga svartvita att säga, och då efter 12 veckor får man börja träna. Nej, utan jag tänker ju att man börjar med den där promenaden runt matbordet och sen stegrar man vettigt.
Känner efter.
Liksom. Men vett och sans, för man vill inte att det ska gå upp stygn eller liksom en såruptur eller sådär. Och igen, magen, bäckenbotten, andra saker kommer inte vara fullt återhämtande för det har gått ett år. Så någon tidsaxel från 12 veckor till 12 månader, där kan du börja skruva upp vett och sans i stegringen.
Jag tror att många tänker, jag vet att jag tänkte så här för några år sedan innan jag blev rättad på det också, att kejsarsnitt är lyx. Att det är att liksom, alltså, att du har inte behövt gå igenom att föda ut det här genom slidan. Att det är så här, oj, ja, men nu, du tog en genväg ut här. Och,
det är ju bara i en ganska misogyn värld där man tänker att en bukoperation är en lyx.
Exakt. Det är inte helt oskärligt att tänka att du föder ut en melon liksom, och att man opererade ut den. Att du inte behövde gå igenom så. Att det liksom inte, att det sliter och töjer och att vissa spräcks ju och allt. Alltså det händer ju ändå saker liksom. Alltså det är inte helt oskärligt att tänka att så här, oj, ja, men det där var ju enklare. Kan man inte bara operera bort den? Slipper jag gå igenom den här traman? Jag tror att det även finns många som tänker.
Absolut. Och alltså, man spar ju sin bäckenbotten delvis via kejsarsnitt. Ja, man får en annan uppsättning av liksom. Ja. Man blir bukopererad.
Ja, och vad är de stora nackdelarna med det? Alltså tänker så här med just bukopererad förutom att man skär liksom och
ja, men de stora nackdelarna, de är liksom medicinska. Alltså har ökad blödning, ökad infektionsrisk. Och sen har det att göra med liksom risken med nästa graviditet eller nästa kejsarsnitt.
Okay.
Rent fysioterapeutiskt i min värld så är återhämtningen efter kejsarsnitt ofta ganska straightforward. Jag har ju, så hela mina dagar fylls jag av personer som har besvär efter vaginala förlossningar. Jag träffar nästan aldrig någon med besvär efter snitt. Men snitt är fortfarande liksom, ska liksom hanteras med respekt utifrån att det liksom, man skär i livmodern, det blir ett ärr, det kan påverka nästa graviditet.
Jag fattar. Men överlag så kanske det ändå är tacksammare i längden, eller?
Det beror helt på vad man... Alltså, det beror verkligen på vilken parameter man kollar på. Det är liksom inte så enkelt att bara, här har vi två förlossningssätt, vi jämför dem. Utan det ena är verkligen äpplen och den andra är päron.
Jag fattar. Intressant. För jag tänker, man skär ju ändå igenom hela musklerna också om man ska hålla på där.
Fast i musklerna så separerar man trubbigt. Man skär faktiskt inte i musklerna. De separerar man bara i mittlinjen. Så att det är, alltså, jämför man snittad och vaginalförlösta så finns det en skillnad i magmuskelfunktion de första 6 månaderna. Efter 12 månader är det ingen skillnad längre.
Nej.
Vi går tillbaka till en grej, en till fråga som jag såg att vi missade när det kommer till höftlyft. Vi touchade höftlyft där kring den här, jag ville säga nerven, men kring blodkärlet som kan klämmas av att ligga på rygg och träna. Men höftlyft och rygglyft undrar en person. Kan man göra dessa säkert med belastning under en graviditet?
Alltså under graviditet är ju framförallt magliggande övningen. Till slut blir man ju som en gungbräda. Svårt. Alltså, så att jag brukar fråga när jag har patienter som jag ska ligga på brits till exempel. Så här, kan du ligga på magen? En del bara ja, det kan jag. Och en del bara nej. Så att säkert, det brukar vara, alltså fostret är så väl inbäddat så kan du ligga på magen liksom komfortabelt så är det lugnt. Med vikt tänker jag att alltså, då blir det ännu mer belastning så att där, det kommer säkert upphöra kännas bra tidigare. Gör man det i liksom en ställning så är ju magen mer fritt och då tänker jag att det är...
Så det finns inga liksom problem, det är mer liksom om det är tryck mot magen på något sätt.
Ja, men
sätt
att det är obekvämt. Liksom. Ja. Smärtsamt eller obekvämt eller du blir yrslig. Alltså att det känns som att det här klämmer på konstiga ställen.
Ja, men varför pusha det, tänker jag. Liksom så. Jag tänker att man tänker att de musklerna som jobbar i ett rygglyft är ju liksom rumpa och nedre delen av ryggen. Att man kanske tänker att man vill stärka och att man tror att det är the one and only exercise. Mm. Men det sa vi ju redan att det kanske inte är, finns något.
Nej, men alltså, och jag började inte kännas bra, se över, alltså, det kan ju till slut vara under graviditet att man bara, okej, nej, men jag får liksom gå tillbaka, jag får backa till typ så här sittande övningar i maskin eller ja. Liksom, alltså att man bara får så här skala på helt
andra
sätt.
Runt, man får jobba runt. Men jag tycker så här, en grej vi kanske ska då så här bara, vi har ju faktiskt gjort det, lyft det jättemycket, men det är extremt mycket liksom dömande av gravida som kör övningar.
Mm.
Att det är så här, men det där ska du inte göra när du är gravid. Det där ska inte du göra när du är gravid. Det där är farligt att göra när du är gravid. Och det enda jag tycker kan vara att man har en poäng i, även om det inte är per se farligt eller så. Det är typ så här högre risk för att typ ramla och såna grejer. Typ så här, du kanske inte behöver köra pistol squats med en kettlebell över huvudet. Alltså jag vet inte. Typ så här är det viktigt just nu under de här 9 månaderna bara, alltså, att pusha eller att riskera såna, alltså såna grejer.
Men alltså, det man får ju tänka på, det är ju att den personen som bär ett barn känner också i kroppen hur det känns. Alltså, så här, man har en ganska stor känsla för, alltså, så här, också ansvar och tyngd i så här, det här är fostret som jag bär på. Man får nästan utgå från att om det inte är typ en missbrukarperson, alltså så här, som är liksom, det är uppenbart något, liksom.
Ja,
den
lite.
Här personen har inte en vuxen persons ansvar över sig själv. I alla andra fall så kan man utgå från att så här, den här personen har
ett bra koll.
Ja, men har kan känna in något och bara säga, hur mår jag i det här? Och så att, nej.
Ja, nej, för mig blev det mer en större grej, typ att det är så här, men om man tänker typ så här, men hur mycket har du råd att förlora på just nu? Typ, skulle du palla en skada typ just nu med att du redan har, alltså det är liksom så här, någonstans är det så här, har du utrymme för mer skit i ditt liv?
Ja, det är också bra.
Alltså om man zoomar ut lite, så det kanske inte är att man, om man zoomar in så är säkert allting fine och och det risker i allt och så. Men det blir lite det här bara, men så här, okej. Okay. Om du är med på det, att du, alltså så här, jag vet inte, pallar du den här det här alltså, eller är det kanske värt att ta det sen typ. Alltså, du kanske har mer råd att vara avrickad fot eller någonting senare när du inte gravid.
Ja, men och sen också det här lite som du var inne på med liksom prestation, alltså så här, det är inte en tid i livet för
topprestationer
ändå.
Det är det jag menar. Ja, det är exakt det jag menar, att man kanske ska, alltså det grundar sig i stress. Det jag försöker, min poäng kanske som kommer ut otydligt är kanske så här, chilla lite nu bara. Så det är inte så att du ska träna, kötta på, gör det du kan, ta i, känn efter lite som vi har snackat om, men kanske inte sätta så mycket press under den här just som kort tidsperiod. Alltså det är lite så här, give yourself a break också. Åt båda hållen lite grann. Så det kanske inte är så här, jag vet inte.
Man tror jag jämför sig också. Jag har en tidigare kollega som var med i landslaget i friidrott och på, tror jag, 1500 meter och sånt där. Alltså hon såg jag på Instagram, sen för vi är inte kollegor längre, liksom, men jag såg att så här, hon kunde ju lätt springa hela graviditeten. Och, alltså det är ju tider som jag kan drömma om. Ändå, trots att hon är gravid. Men det är så här, jag kan inte jämföra mig med henne. Hur ska jag göra det? Och nu kommer inte jag vara gravid, men
fattar, de flesta liksom av oss kan ju inte jämföra oss med henne ens i ogravid.
Nej, det är det jag menar. Att det är lite som Davids poäng är lite grann, att man har någon stress över att man liksom inte presterar lika bra som någon annan, men du kan ändå inte jämföra det med den personen. Så att någonstans,
fear of missing out. Det är lite FOMO i det hela.
Men bara tillbaka, vi nämnde rygglyft, men frågan är också höftlyft, och där touchade vi den också. Men jag tänker så här, finns det något konstigt där, alltså nu kan man göra höftlyft på lite olika sätt såklart, i maskin eller alltså med skivstång och sådana saker, men det är ingenting där att det är något tryck.
Alltså, det är ju,
man kan ju tänka sig det i alla
men
fall.
Alltså, det enda jag brukar tänka där, det är ju att alltså, bäckenet har ju 3 leder, en liksom led mitt framme i blygdbenet och 2 leder liksom i slutet av ryggslutet. Och märker man att man är super öm i leden framme i blygdbenet, barnmorskan när de mäter magen så brukar de mäta från liksom livmoderns topp till ner till blygdbenet. Och märker man bara det, att typ där barnmorskans tryck med måttbandet gör så att man typ vill döda henne för att det gör så ont, då kanske man inte också ska lägga på belastning 200. Där. För då kommer man nog vilja dö. Så att för ens egen livskvalitet så ska man nog bara vara lite försiktig.
Make sense. Jag tror att det handlar om extremer. Jag tänker bara så här, vet när jag körde höftlift och maxa på och det var så här, det var kudde och två mattor och sen ska du ha en gravid. Alltså det blir så här bara, finns ju andra övningar. Ja.
Och,
alltså
det finns, det är så här. Och de flesta, alltså där, om jag nu tänker liksom i mitt patientklientel, där får man till slut byta så att höftlyft blir knästående bara liksom sträckning i höften.
Just det, alltså, just det.
För att det så här, rörelsen kommer till slut vara så tuff liksom, med magen och tyngdlagen. Så att man kan skala det på olika sätt.
Ja, nej, men det är intressant. Det är liksom i ena spektrum är de som har jättehög prestationsångest och sen i den andra spektrum är de som är rädda. Så jag tror att det är så här, de behöver mötas lite kanske, ja. Kanske mot mitten. Det är okej, okay, träna, du är inte döende, kötta på, gör det du kan. Och de andra, chilla lite, ja. Du kommer inte heller ta... Du ska inte tävla.
Nej.
Så det är så här, men möts i mitten, ni två.
Vi tuffar på vidare här. Det är inte många frågor kvar. Men det är faktiskt en fråga som handlar om något som var helt nytt för mig. Det här med framfall. Och då lyder frågan så här. Finns det några belägg på att risken för framfall efter att ha fött barn vaginalt ökar med tung styrketräning? Så som marklyft, knäböj. Och så vidare. Så du bara tar och förklarar framfall. Det är logiskt, men...
Ja, men kör hela.
Jag visste liksom inte
vad
det var.
Nej, men så här, framfall är ett samlingsbegrepp med att en struktur som borde finnas på en plats faller framåt eller neråt. I bäckenbotten så kan man ha tre framfall. Det ena är att blåsan faller och som vetter in mot slidan och pressar ner. Det andra är att livmodern sänks och pressar ner. Och det andra är att tarmen liksom faller in mot slidan och pressar ner. Alla de här kan uppstå av lite olika saker. Men den vanligaste, liksom, den tydligaste riskfaktorn för framfall är vaginala förlossningar. Och sen är det lite olika liksom, anatomiska strukturer som failar när det händer. Och det vi har liksom, på framfallsrisklistan har i alla år stått tung träning. Sen har man börjat kolla lite i studier och så bara okej, det som står är tunga lyft. Och de tunga lyften kanske inte har varit liksom rekreationstunga lyft, alltså träning som man gör några gånger i veckan på gymmet, utan det kanske har varit i arbete. Och där är det ju en viss skillnad i återhämtning och mängd och så vidare. Så den har man liksom börjat lite grann plocka bort. Men sen tillbaka till de här två hypoteserna då, att träning bryter ner eller träning bygger upp bäckenbotten. Vi har alltså lika mycket belägg för båda. Och har man då en utvidgning av den här slitsen i bäckenbotten, så man har lite mer, liksom mindre stöd för bäckenbottenorganen är lite mer i fritt fall, då har man en ökad risk för framfall. Skruvar man på för snabbt med tung belastning efter en graviditet eller när man är försvagad i bäckenbotten, då tror man att det finns en ökad framfallsrisk. För att lyftkraften inte är tillräckligt stor. Och man brukar lite slarvigt säga att någonstans mellan var femte kvinna och var åttonde kvinna kommer opereras för framfall i livet, så det är super, super vanligt. Och ganska många tycker att tyngre träning är triggande. För framfallssymptom. Alla tycker inte det.
Vad är symptomen då?
Det vanligaste symptomet brukar man kalla globuskänsla, och det är känslan av att ha något i slidan. En del uttrycker det som att det är som att jag har en tampong som sitter snett, fast jag har inte det. Alltså, det är någonting som ligger,
trycker på.
Så att, då är det ju ofta liksom, blåsan eller tarmen eller livmodern. Sen kan man ha skav, för att det som har liksom buktat eller har fallit faktiskt skaver mot en annan slemhinna. Sen är tyngdkänsla ett symptom som kan, alltså att man den här lite babian tyngande känslan, men det kan bero på andra saker. Men vanligaste känslan är utfyllnad i slidan.
Men så om man liksom pratar om då knäböj och marklyft, så kan vi ändå konstatera att det är på väg bort från den listan. Eller överlag liksom styrketräning. Men det kanske ändå alltså, beror men lite som, på.
Om vi plockar in 100 kvinnor från gatan, så kommer det kanske vara 50 av dem som hamnar i facket. Nej, så tung träning, alltså maxträning med dem, det kommer vara nedbrytande. Och sen har vi 50 som är så här, nej men det här är fine.
Men precis.
Så att som ett generellt svar skulle jag säga, ja, vi tror nog ändå att många ska vara lite försiktiga med tyngre träning när man har symptom från bäckenbotten.
Ja, men, och då är det återigen tillbaka till det här, liksom, gör man ettor eller gör man tolvor eller gör man 30 reps? Alltså det är stor skillnad.
Jättestor skillnad. Och det är ju byggtrycket man alstrar och belastningen man lyfter.
Exakt, liksom. Exakt. Yes.
Ja, men det är liksom ändå bra att veta. Det är ändå raka rör liksom. Mm. Det är inte helt så här, nej, men du gör vad fan du vill och så.
Nej, men och på liksom individnivå, ja, så kommer jag alltid så här, jag vill kolla på din, alltså jag vill känna på din bäckenbotten innan vi hoppar till den sortens träning. Och då kommer det finnas folk som bara säger, ja, fine, kör. Och så kommer det folk som man bara, ja, men vi har nog ett tak att förhålla oss till här.
Så rent praktiskt nu, skulle det vara vettigt att då som kvinna bara, men okej, men jag älskar tyngdlyftning. Ska jag sluta med det nu eller ska jag bara gå och besöka en besök?
Jag tänker att
besök?
Vill man, alltså är man hyfsat nyförlöst och så är det målet man ska till, då ska man träffa en sån som mig för att få...
Alltså det kan vara klokt då att liksom gå på lite regelbundna besök.
Absolut.
Och bara checka att allt är okej.
Okay. Mm.
Mm. Ja, men grymt. Vi har en sista fråga här som jag kan läsa upp. Och då står det att jag är i kö för en prolapsoperation, jag vet inte om jag har uttalat det rätt, plus muskelskada. Och förlossningen var för 7 år sedan. När jag träffades kirurgen sa han att jag inte fick göra marklyft. Varför inte? Finns det andra övningar man bör undvika? Så vad pratar vi om här? Prolaps?
Prolaps är det liksom latinska ordet för framfall. Så prolaps och framfall är samma sak. Så att den här personen ska alltså laga missade eller defektläkta muskelskador i bäckenbotten efter förlossningen och ett framfall som vi inte då vet vilken struktur. Och det som blir spekulativt här är att jag heller då inte vet vilken muskelstyrka vi pratar om.
Ja.
För det finns ju då, liksom, det finns patienter som har samma historia och som jag skulle säga sen, ja, kanske inte. Men det är igen, vad är ett marklyft? Är det med 12 kilo kettlebell eller är det med kroppsvikt? Alltså så här, det är verkligen. Så att jag skulle aldrig ge ett sånt kategoriskt svar. Utan så här, i så fall prata vart går taket eller gränsen. Men där är ju oftare, tänker jag, så här, gynekologer som har sagt liksom, det svaret har ju inte en träningsutbildning. Alltså jag skulle kanske inte ta träningsråd från en gynekolog.
Då säger fast det kanske bara då.
Det var ju kirurgen då.
Ja, men det är gynekologkirurg.
Okay.
Men där kan det ju vara att kirurgen vet. Här den här personen kniper noll och de pratade om marklyft på en viss nivå. Då kanske svaret är nej. Mm. Och för någon annan är det inte nej. Jag skulle säga att det finns inga förbjudna övningar, det finns inga förbjudna vikter. Alltså det finns inget generellt, utan man behöver gå på funktion, faktiskt.
Ja, men samtidigt, för mig blir det så här, okej, nu vet jag inte vem som har varit förstående eller otydlig, men för mig blir slutsatsen att så här, om inte den personen har fått en förklaring på varför nej till marklyft, så kan jag tolka det som att det är bara för att safea.
Men och jag tror också att det handlar om att den, alltså ofta tycker jag att när jag har liksom andra vårdgivare ge dem svaren, att det är så här, då är det så här, för att marklyft är det är liksom det som exemplifierar tyngd styrketräning, och då har man heller inte förstått att alltså, det går att nyansera träning.
Exakt,
det går att stegra,
exakt,
och skala liksom.
Ja, exakt. det blir tyvärr, det blir bara så här. Säger man det bara för att totalt safea, eller säger man det för att eller har kirurgen orkat?
Ja, men jag kan uppleva generellt liksom, om inte jag ställer motfrågor och så här, om jag får vissa råd att jag ändå kommer med lite motfrågor, då får man lite andra svar. Så aha, men du gör så, det är det här du vill göra. Okej. Okay. Jag tänker så här, generellt så kanske man, du vet, de är kanske bara lite snabba och bara liksom inte har tid.
Nej, men precis.
Och det
jag hade velat
också
då är ju att man säger besöken, specialiserad fysioterapeut som har en utbildning i att skala och träna.
Ja.
Liksom.
Ja, alltså jag har ju fått rekommendation från läkare så här, ät inte proteinpulver. Och då var jag så här, så du sa det här till fel person. Jag bara, why?
Ja.
Nej, det är inget fel på det, men sådana kosttillskott.
Ja.
Nu fattar jag så här, 2 år senare, det var en jättelång söktanke att vissa kosttillskott har inte testats, så det kan finnas vissa saker i typ kreatin som kan påverka. Jag sa, men alltså protein, jag bara, det är vannmjölk. Mm. Jag sa, what the fuck? Jag fick världens hårdaste svar där. Mm. Men det var ju lite så här.
Ja, men det blir som att det blir som ett exempelsvar på något som man inte ens har frågat.
Ja, och det är också lite dumförklarande till patienten. Typ så här, du fattar ingenting, så håll inte på med sånt.
Mm.
Ja. Typ, så det blir så här,
jag upplever så många gånger. Men det är klart att sen om man ställer lite motfrågor där man, alltså, jag ska inte säga att jag är överhuvudtaget expert, men om man tänker på sig själv, om man har något issue, då kanske man ändå läser på lite grann. Mm. Och då kommer man lite motfrågor. Och om det inte är liksom att man bara googlat och gått in på någon liksom blogg, inte din blogg då, utan någon blogg som rankar högt upp, så har man oftast liksom kanske i alla fall hittat någorlunda rätt.
Mm.
Och då tycker jag att men läkare, sjukgymnaster, man kanske inte får säga så längre, fysioterapeuter, att man liksom ändå tar en lite mer seriöst då. Men man måste liksom bryta den isen, kan jag tycka. Så ja, men i alla fall, vi är klara med våra frågor här, och det var jättebra frågor, vill jag säga.
Ja, men det var skarpt. Det här var riktigt skarpt.
Ja, verkligen, verkligen. Och superskarpa och bra svar, tycker jag.
Ja, men man märker när någon vet vad man snackar. Man fattar ju det.
Ja.
Man fattar. Ja, du brukar vara så här, if you can't explain it, you don't know it.
Ja, exakt.
Det är sant. Så riktigt bra.
Som sista grej tänker jag bara, eller näst sista grej, jag tänker, du kanske också genom tiden har fått vissa frågor som du kanske känner, att de har missat någon en eller två frågor som du vet många frågor och undrar om, men vi har missat det här. Och om inte så...
En annan grej också, ja. I den frågan till dig, att så här, vi har en del män som faktiskt lyssnar på den här podden också. Vi är lite macho, jag och Pablo. Så vi drar in lite män tydligen. Så finns det någonting du vill säga? Har du några final words till
män?
Ja, men kör.
Men så här, män har bäckenbottnar. Bäckenbottnar generellt kan göra ont. Bäckenbottnar kan bli svaga. Män kan ha en god... Alltså, och överbelastas av också tyngre träning. Det kan yttra sig framförallt i sexualfunktion hos män. Ja. Så det kan finnas en poäng att bäckenbotten träna även som man.
Mm. Nice. Och sen så, ja, jag vet inte, nu styrde vi det mot män, men jag tänker om du har någon annan fråga du vet folk har efter din många års erfarenhet.
Mitt tydligaste medskick det är, har du fått barn och märker att bäckenbotten inte lirar, nöj dig inte med bara så här, oj det var så här det blev, utan ta ett varv inom vården, ställ alla dina frågor. För det som man vet med ganska många av liksom bäckenbottendysfunktionerna, de är inte farliga på något specifikt sätt, men de är farliga för att de inskränker kvinnors livskvalitet.
Mm.
Och det blir en större hälso liksom, aspekt med psykisk ohälsa och
isolering. Ja, oro och helt onödan.
Så, liksom. Så att det liksom var inte bara så, oj då, det var så här det blev, utan var lite
det finns hjälp att få i alla fall.
Oftast så går det liksom och blir mycket mer bättre i alla fall.
Mm. Men är det en liten så här, har du någon ställning rent politiskt till, för jag reagerar lite på 30. Alltså så här, sådana som dig.
Mm.
Det känns lite snålt. Alltså sådana som har en specialutbildning. Mm. Är det lite nedprioriterat?
Vilket menar du?
Alltså att man, alltså specialister inom fysioterapi inför gravida.
Att det är...
Alltså den utbildningen du... Alltså,
sådana, ja, men alltså
att
så här är
få,
det ju.
Att det är för få.
Ja, men vi är för få. Och grejen är ju att den specialistutbildningen går man igenom medan man jobbar heltid och man får ingen löneförhöjning när man är klar. Så
ja, men
det är
du ser, det
ju,
finns
det är
ju en grej.
Det är passionsdrivet.
Ja, men du ser, det finns
och det
ju en grej.
Det är ju, jag har precis handlat... tre personer som är klara, och de är ju helt slut. Alltså det är liksom, det är också på tal om livskvalitet, det är extremt tufft.
Men det är ju där har vi ju, för jag har alltid letat efter de här orättvisorna.
Mm.
Här har vi, jag tycker ändå att det är en grej. Det är, så här, det är inte slumpen.
Nej.
Det är lågprioriterat lika mycket, så det är ju en grej som är ändå viktigt.
Mm.
Mm, verkligen, verkligen. Sista grejen nu, och det är, vart kan man hitta dig? Och det har vi redan sagt på, men...
Baking Babies,
och då är det Baking Babies på Instagram, och bloggen är bakingbabies.se. Vi kommer länka till det.
Det är ett klockrent namn.
Kan man, ja verkligen.
Alltså,
verkligen.
När jag hörde det, jag bara, så ja. Jag och Pavle har en liten fetisch för namn, nämligen, så vi var så här, fan, det här är bra ju, bra namn.
Riktigt bra namn, verkligen. Vi länkar till det. Ja. Då får vi tacka dig jättemycket för att du tog dig tiden.
Tack för att
du är välkommen till en till podd om det, om vi hittar något att prata om ihop. Det kan vara annat än mammaträning och gravidträning kanske.
Mm. Jättestort tack.
Då så.
Ha det bäst.
Ha det bäst. Tjabba.